Tack Jesus, vi prisar och lovar att vi får komma tillsammans och vara inför din tron, Herre Jesus. Tack Herre Jesus att du har frälst oss, Herre. Genom att vi tror på dig, att vi har tagit emot dig, så har du gett oss evigt liv, Herre Jesus. Jag tackar dig, Fader, för att ditt blod har renat oss ifrån all synd. Tackar dig, Herre, de synder vi begår idag, de kommer du att rena oss ifrån. De vi begår imorgon, de kommer du att rena oss ifrån. När vi vandrar i ljuset med dig så är vi rena hela tiden, Herre. Tackar dig, Fader, för att vi är rättfärdiggjorda genom att vi tror på dig, Herre Jesus. Vi har en ställning till Gud precis som om vi aldrig har gjort något fel. Bara tackar dig för detta, Fader. Och det är ingenting vi kan göra i oss själva, det vet vi. Utan du har gett det till oss. I frälsningen så gav du det till oss. Att när vi sätter vår förtröstan till dig som vår frälsare, då ser du ingen brist i oss, Fader, när du tittar på oss. Utan vi är heliga, vi är rena och vi är färdiga för himlen, Herre. Tackar dig, himmelske Fader, att vi en dag ska få komma hem till himlen, till paradiset, Herre. Där det är frid, där det är fred, där det är ingen sorg, ingen sjukdom, inget ont. Bara tackar dig, Fader, för att det bästa ligger framför. Men jag tackar också, Fader, för att du vill att vi ska leva i de välsignelserna redan här i livet, Herre. Vi lovar och prisar dig att du har en framtid och ett hopp för oss. Lovar dig, Herre, att det är aldrig kört för ett Guds barn. Det är aldrig någonsin kört, utan du har alltid en utväg. Det finns alltid ett hopp, det finns alltid ett mirakel som väntar, som är förberett och färdigt för oss. Vi prisar dig för detta, Herre, att du har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Helige Ande, jag ber att du ska tala till oss idag, tala till våra hjärtan, att du ska hjälpa mig att säga rätt saker så att det du vill ha sagt når fram, Herre Jesus. Och att vi lyfts och vi kan gå vidare i en mycket, mycket större kraft än någonsin tidigare. I Jesu namn ber vi. Amen. Den här predikan idag är en liten fortsättning på sist predikan jag höll. Och sen så är det också ett vittnesbörd inbakat. Så det kanske inte blir riktigt som vanligt, men vi tror på att Guds ande är här så att det blir bra ändå. Ja. Gud är din och min far. Låt det sjunka in. Och om vi ska gå ner på ett modernare ord som, och mer intimare ord enligt min åsikt, är pappa. Han är våran pappa. Och ni stannar upp där lite. Alltså, det ligger i vår natur på något sätt, och det har med både kultur att göra och det har med den fallna människan att göra. Och på något sätt så är det så här att vi har en gudsbild där lite grann Gud är ute efter oss. Och vi är syndare, frälsta av nåd, och ni ska vara glada att ni, ja, och så vidare. Ni ska vara glada att jag har förlåtit er. Alltså, ajabaja-guden, den bilden är ganska vanlig bland kristna, i alla fall i västvärlden. Den bilden är helt felaktig. Det är sant att Gud är helig. Det är sant att Gud är en vredens Gud. Han hatar synd. Det finns inget oheligt som kan vara nära Gud. Skulle vi se Gud, skulle vi dö. Alltså, det tar inte bort det. Men i och med att han sände Jesus så lät han all vrede, all förbannelse, allt detta drabba Jesus. För han var den enda som klarade att bära detta. För han var felfri, han var helig, han var fullkomlig. Så all vrede, en gång för alla, allt straff, all dom, en gång för alla, är lagt på Jesus. Och Jesus betalade priset för detta genom sin död på korset. Och köpte hela mänskligheten som har levt, lever och kommer att leva. Köpte friden ifrån syndens förbannelse, ifrån lagens förbannelse, ifrån fattigdom, sjukdom och andlig död, allt ont köpte Jesus dig och mig fri från. Så därför är det så här, Gud har ingen vrede mot dig och mig längre. För allt ligger på Jesus. Domen är lagd på honom för tid och evighet. Så du menar att jag kan leva hur jag vill och ändå komma till himlen? Nej. Det finns regler i Guds ord, väldigt klart och tydligt, hur vi ska leva för att kunna komma hem en dag. Men kommer vi inte till himlen så faller vi på eget grepp. Det är vi som är orsaken till att vi inte kommer till himlen, om det skulle vara så. Det är för att vi medvetet har gått emot Guds riktlinjer. Men om vi följer Guds riktlinjer genom att tro på Jesus, att följa honom, att lyda honom, det han säger i sitt ord, förtrösta på honom som frälsare, så finns det ingen vrede längre gentemot oss som hans barn. Vi har fri tillgång till tronen. Det står där, genom Jesu blod så kan vi gå in i det allra heligaste. Frimodigt. Alltså inte i skam och alltså hoppas inte Gud slår ihjäl mig. Utan frimodigt komma inför Gud som vår far. På grund av Jesu blod. På grund av vad han gjorde. Och detta har den sista tiden talat så oerhört starkt till mig, att Gud är min pappa. Han vill mig väl. Han är snäll mot mig, om vi nu ska ta vardagstermer. Han tycker faktiskt om mig. Ja. Vi ska ta några bibelord sen. Men alltså, om vi tänker oss som är föräldrar, hur vi behandlar våra barn. Jag har inte korsförhör med Filip och Ida när de kommer hem och liksom så här. Utan min spontana reaktion när jag ser dem är att jag blir bara glad. Och jag vill bara krama dem. Jag vill bara fråga hur det är. Jag vill bara, ja. Alltså det bara händer så här. Och Jesus, han säger ju, om nu ni som är onda förstår och era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte Gud ge vad som är gott åt dem som ber honom? Gud är din och min far. Han är för dig och inte emot dig. Det finns, alltså, djävulen jobbar så frenetiskt med att lägga dåligt samvete och fördömelse på Guds barn. För han vet det, har de dåligt samvete, har de fördömelse, så blir de oeffektiva och mår dåligt, och då mår han bra när vi mår dåligt. Det är ju djävulens person, så att säga, han är bara ond. Han jobbar hela tiden för att trycka ner och helst stjäla, slakta och förgöra dig och mig. Och sprida lögner om att du inte är tillräckligt bra. Det är därför som Gud inte välsignar dig. Du har inte bett tillräckligt mycket. Därför kan inte Gud välsigna dig. Du har inte läst Bibeln tillräckligt mycket. Du är helt enkelt en dålig kristen. Så bara lägg ner det. Tro inte att du ska få någonting av Gud. För du har ju faktiskt gjort det. Och du har gjort det. Och du sa det om den. Att du hör ju hur dålig kristen du är. Du måste skärpa dig. Du måste bättra dig. Alltså, har ni hört de tongångarna i huvudet någon gång? Ja. Det är den onde som vill trycka ner och stjäla och slakta och förgöra dig och mig. Din och min frid. Och det är så här. Han kommer att fortsätta tills du eller jag sätter stopp för det. Han kommer inte att lägga av för att vi ber honom snällt. Utan han kommer att fortsätta så länge han får. Men om du och jag tar Guds ord och tror på det och lever efter det, så kommer alltihopa att ändra sig. För det är faktiskt så att orsaken till de områdena vi inte lever i seger är att inte ordet, Guds löften, har fått burit frukt på insidan. Det sitter i huvudet på oss. Alltså vi har mycket bibelhuvudkunskap, har vi. Men att få det från huvudet och ner i hjärtat, det är där det kommer ner i hjärtat när man säger, nej men det är ju sant. Jag tänkte här igår, jag satt, lite roligt då, jag har varit frälst sedan 1989. 1 april klockan 22, nej vad det nu var, någonstans där. Jag har varit frälst i många år. Jag kan börja kalla mig gammelfrälst snart. Och det är en fara att bli gammelfrälst. För den lägger sig till med olater och vanor. Och en tror liksom att, jo men det har jag ju hört förr. Men så satt jag igår och tänkte lite sen. Och så tänkte på Gud och tänkte på Bibeln och löftena. Men Gud, du finns ju faktiskt. Det låter ju lite sådär. Men hallå, du har ju varit kristen i så många år. Ja. Och jag har trott på Gud. Jag har inte tillat en sekund på att Gud finns under alla mina år som frälst. Inte ens som ofrälst. Men så gick det bara för mig. Men du finns ju faktiskt. Det är ju faktiskt sant det som står i Guds ord. Bibeln är ju sann, löften är ju sann. Det är rätt så häftig uppenbarelse när man har varit kristen i så många år. Att Gud finns. Det tror jag raljerar lite här. Och jag är inte ensam i den här båten. Utan det är hit vi behöver komma. Att det vi verkligen förstår, men snälla någon, det som är mest naturligt i mitt liv, det är det övernaturliga. Inte det naturliga, inte det jag ser, utan det övernaturliga är det mest naturliga. Att min närhet till Gud är så stor, min närhet till Gud är så verklig och så intim, så att det övernaturliga är naturligt. När en omständighet står och ropar med ansiktet, det går inte, eller du kommer att dö, eller det kommer att gå helt fel, eller det kommer aldrig att gå. Och allting, experter, allt synligt säger att så är det. Då är det ju fantastiskt att ha den relationen med Gud, att så är det inte alls. För det övernaturliga här säger något helt annat. Vi tjänar en Gud som kallar på det som inte är till, som om det vore till. Den guden tjänar vi. Men djävulen och världen och synden, vårt kött, jobbar 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan med att predika för oss. Det går inte, du kan inte, det är inte möjligt, det är kört, det går inte. Kolla här, titta som det ser ut. Lägg ner alltihopa. Det är ständig predikan dygnet runt, alla dagar i veckan, om att det är så. Och då kan vi välja att lyssna på den predikan eller byta kanal till Guds ords predikan. Sanningarna i Guds ord som säger, be om vad ni vill och ni ska få det. Ja, men du vet, för det första så hände det ju bara på Jesu tid då. Och sen så vet vi ju faktiskt inte om det är exakt så som det står i grundtexten. Och sen så ser man, titta bara runt omkring dig, hur många kristna som det inte alls är verklighet för. Känner ni igen tongångarna? Men Jesus säger fortfarande, be om vad ni vill och ni ska få det. När ni ber om något, tro att det är givet och det skall vara ert. Jesus, när man läser evangelierna så ser man många gånger Jesu frustration kan man tolka gentemot lärjungarna. Men snälla någon, kan ni inte bara tro någonting? Och så kan vi ta av de dessa hopplösa, bockiga lärjungar. Vi sitter exakt samma båt, du är precis likadana. Vi är inte ett smack bättre än dem. Är vi inte? Exakt samma kött och ben som de är vi. Alltså de hade så svårt att tro. De gick med Guds son varje dag. Och de hade så svårt att tro på det de såg. Och man kan läsa liksom, Jesus ibland bara säger, men tro på Gud, snälla. Alltså man kan nästan höra hans frustration. Att för, men vad är det? Det ligger så i vår natur. Ska jag fördöma sig nu? Nej, nej, nej. Vi ska ta oss ur detta. För det är så här, och jag kan se en period tillbaka som jag har varit i en oerhört, oerhört pressad situation. Och jag har liksom svävat mellan hopp och förtvivlan, hela tiden. Och jag har tänkt, men alltså, vad är det för fel på mig? Ska det vara så svårt att bara lita på Gud? Jag har liksom varit arg på mig själv. Kan du inte bara tro, människa, på Gud? Och jag har gått till Gud och sagt, du får förlåta mig alltså. Att jag har sån massiv otro. Du måste hjälpa mig att bli av med otron. Bönesvaret är sänt, jag vet det. För jag har bett en gång och du har sänt det. Jag vet att det är på väg. Jag bara tackar dig för det. Men se till att få ordning på min otro, snälla. För det är den som stoppar ett eventuellt mirakel. Det är någonting vi ska ta med oss. Men är det mitt fel att det inte händer? Nu är det så här. Ja. Vår otro är det som stoppar miraklerna. Men nu dömer du mig. Nej, jag dömer mig själv först och främst. Men jag belyser på en sanning att om vi inte får bukt med våran otro i våra liv så kommer det att stoppa undren. Men på något sätt har det blivit i kristenheten och i hela svenska samhället. Det är så farligt att säga något som kan vara att menar du att jag behöver ändra på mig då? Det har liksom blivit ett självsord. I Sverige finns det ju inget rätt eller fel längre. Det finns bara hen och en massa andra konstiga saker. Nej, men lev som du vill, känn som du vill. Är det okej för dig så känn. Ja, men bara känn hit och känn dit. Det finns inga normer alls. Helst ska vi ha ett normlöst samhälle. Om du vill ha en åsna så klart du ska vara en åsna. Operera dig du så du blir en åsna. Ja, men nu raljerar jag lite. Men alltså, vi Guds folk behöver komma tillbaka till att säga här är vägen, gå på den. Menar du att jag måste ändra mig då? Ja, och jag är den första utav dem som måste ändra sig. Jag är den första som måste se sanningen i vitögat, vad som är mitt problem i mitt liv för att undret ska kunna etableras. Och jag tror bland Guds folk i allmänhet så är otron ett gift som vi inte kan blunda för. Utan bara, jag visste det. Det är du, otro, som står mellan mig och mitt mirakel. Hur ska jag få bort otron då? Jo, var ärlig. Gå till Gud och säg, precis som den här mannen som kom och sa, jag tror, hjälp min otro. Hjälp min otro. Låt Guds ande leda dig och mig fram till att tron växer. Så att tron puttar undan otron. Att tron på att löfterna, vi förstår, nej men jag har läst det här 100 gånger. Men nu ser jag ju, det är ju sant. Det är ju mitt. Jag har ett ekonomiskt mirakel. Eller jag har ett helande. Eller jag, ja vad det nu kan vara. Men stoppa inte vid att, nej det hände inget denna gången heller. Attackera otron med Guds ord. Guds ord i andens värld. Och fortsätt att mata. Gå fram för förbön, vad du nu än är ditt behov är. Det hände ingenting. Gå fram igen. Och det hände ingenting. Ge dig inte. Gå tillbaka och säg, Herre, jag visar att jag vill tro. Hjälp mig. Ge mig hjärtats tro. Så att det blir en förändring här. Och till slut kommer det att hända. Andrew Womack, som jag har läst en bok om nu, han berättar det. När han har förbönsstunderna, han lever väldigt, väldigt starkt i det. Han vet, när han har bett en gång så har Gud svarat. Och sen bara han tackar för att det kommer att ske. Och när han går och ber för människor som står, det kan ju vara hundratals som står, så blir den ene helad, nästa blir inte helad. Ene blir helad och nästa blir inte helad. Och han sa, är det min tro som håller på och skiftar? Nej, det är det inte. Utan det är mottagaren som inte är redo än. Men det är ingen fördömelse mot mottagaren att du har så dålig tro så det händer ingenting. Utan det, när mottagaren säger, alltså, varför händer ingenting med mig? Nej, men fortsätt läs det här löftet. Fortsätt äta det här löftet. Fortsätt lita på det här löftet. Ställ dig på det. Ge dig inte. Och ge dig inte förrän det händer. Och det är inte någonting man gör i egen kraft, utan det är att du läser det, du låter det sjunka in och Guds ande får vattna. Och till slut så växer det så att tron kan förflytta berget. Visst är det fantastiskt? Det finns hopp. För det är så här. Det är alldeles för mycket obesvarade böner bland Guds folk. Varför? Väldigt stor orsak är otron. Eller att man ger upp. Det går inte tillräckligt fort. Eller man tror inte på att Gud faktiskt vill svara mig. Eller har svarat mig. Det står i Filipperbrevet, eller i Efesierbrevet första kapitlet. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är serverat. Det är färdigt. Om vi kommer till Gud och säger, åh, jag vill ha mer av dig. Så säger Gud, det är tyvärr omöjligt. För du har fått allt. Jag kan inte ge dig mer än hela mig. Du har fått allt. Så det som du och jag behöver göra, det är Herre Jesus. Alla dessa löften som står i denna boken. Denna fantastiska boken. Alla dessa löften. Som djävulen gör precis vad som helst för att vi inte ska läsa. Att sitta och begrunda bara en vers. När man är nyfrälst så är det så här. Så säger ju den som har bett för den och så vidare. Ja, du ska försök läsa minst ett kapitel om dagen. Kanske två. Alltså minst morgon och kväll. Ja, och vad gör de flesta människor då? Ja, då börjar man liksom plöja igenom. Bara bzzz, så här. Åh, vad skönt, nu har jag läst ett eller två kapitel. Nu är jag färdig. Ja. Då ska jag ge ett annat tips. Läs en vers. Så att du fattar vad det står. Och låt det sjunka in. Herrens ord kom till mig. Herrens ord kom till mig. Herrens ord. Och det kom till mig. Han sa, gå och predika för Jerusalem. Så gå och predika. Ja. Alltså, låt det få verka i dig och mig. Det, om jag läser 40 kapitel och de inte fattar någonting. Vad är det värt? Ingenting. Jag läser en vers. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Och så fattar jag det. Det blir ju fantastiskt. Så vi som är Guds folk behöver komma tillbaka till det här. Att Guds ord blir så viktigt för oss. Att Guds ord är så... Och just det här, jag måste få en vers i alla fall. Och begrunda. För att det är det här som är ljuset på vår väg. Det är det här som visar oss vilken väg vi ska gå. Det är det här som är andens svärd i strider. Vi ska inte bara stå och ta emot med trons sköld och låta djävulen slå. Vi ska slåss med Guds ord. Med andens svärd. Guds ord är så viktigt för dig och mig. Och om vi läser detta, om vi äter bokrullen som ängeln sa till profeten och låter den liksom gå ner och absorberas och gå ut varenda gen i vår kropp, det är då otron får sig en knäck. Till slut så ser vi, nej men det är ju, det blir mer verkligt med det övernaturliga än det naturliga. Kommer vi vara utan attacker då? Nej. Men när attacken kommer så kommer vi vara fulla av Gud, fulla av Guds löften, så vi kan bara säga, det här är inte från himlen. Precis som Jesus sa, gå bort ifrån mig Satan. För jag ska inte bara leva av bröd, jag ska leva av Herrens ord. Tänk om han inte hade varit rotad i skriften Jesus. Då kanske vi inte hade haft någon frälsare. Och det är inte bara att läsa och kunna det i huvudet. Vi måste få den från huvudet och ner i hjärtat. Från huvudet och ner i hjärtat. Och det är tiden, det är, och det är att absorbera. Men också att lita på det som står här. Om inget annat funkar i livet så har vi detta kvar. Varför är det så ofta framgång i väldigt fattiga länder eller utsatta länder? Jo, för de har inte försäkringskassan. Eller sjukskrivningar, eller A-kassan, eller de har inte någonting. Hur många gånger har man inte bett, Gud, jag ber om ett mirakel här och jag tackar dig för att jag får det. Och så börjar huvudet tänka, vad gör jag om Gud inte svarar nu då? Vem ringer jag? Hur löser jag detta? Det är otroligt vanligt och jag är proffs på det. Jätteduktig på att göra så. Om nu Gud inte svarar mig här, hur ska jag lösa det då? Men jag håller på att träna mig, tack och lov, till att nej, Herre, du har sagt. Och jag bara vilar i detta. Förtröstar på ditt löfte. Och om, precis som, och det har jag sagt inte för att inte tro på Gud, men jag har sagt det liksom för att knäcka på något sätt min egna vilja, för jag är ganska enveten människa, så ganska stark vilja. Jag tänkte så här, Herre, om du väljer att inte hjälpa mig, precis som David eller Sadrak, Mesad och Abednego, när de skulle slängas i, om Gud inte väljer att frälsa oss, det spelar ingen roll, vi kommer ändå inte böja våra knän för dig, du djävul. Och så har jag sagt, Herre, och jag har varit noga att säga så här till Gud, jag säger det inte för att jag inte tror på att du har gett mig miraklet, utan jag säger det bara för att jag förtröstar blint på dig. Om du väljer att rädda mig eller inte spelar ingen roll. För jag tänker ändå hålla mig till dig. Jag tänker sitta i ditt knä. Jag tänker tjäna dig. Jag tänker älska. Du är min Herre och du är min Gud. Vad som än händer. Och när jag sa det så kände jag på något sätt att någonting bröts på insidan av mig. Så att jag liksom fick, jag bara, halleluja, han tar hand om det. Och sen så ser jag hur det spirar lösningar för mig i den situation jag är. Och jag är övertygad om att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och att han kommer att föra mig igenom den här situationen till seger, till rik välsignelse. För inte bara mig och min familj, utan till massa andra människor. Hur kan du veta det då? Han har ju sagt det. Det som är intressant här nu, det var inte alls det jag skulle predika om idag. Men jag ska bara säga lite om det jag ska predika då, så ska vi avsluta där. Men jag kände att Gud ledde mig hit ändå. Vi ska gå till Lukas 15. Så får vi ett. För det är så här, det sköna med Gud tycker jag är, han vet vad för verk vi är. Vi behöver inte liksom gå och tänka om jag inte tror tillräckligt så att det liksom klappar ihop ändå. Nej. Utan bara vara ärlig inför Gud. Sån här är jag. Du vet mina problem. Du vet att jag har svårt att tro. Du vet att jag har lätt att frukta. Du vet att jag har det. Du vet. Var bara ärlig. Han är din pappa. Och mina barn har sina fel och brister och gör sina saker. Alltså jag, ja, nu lyckades du. Ja. Hjälper dig inte. Du får lära. Det funkar ju inte så. Man hjälper liksom. Man ser att någonting är på väg att hända här med mina barn. Jag bara löser det för dem. För att det är på väg att gå fel. Det bara är något i faderns eller moderns väsen. Man bara agerar. Det spelar ingen, de behöver inte förklara sig. De behöver inte använda rätt ord. Det räcker att du bara ser på långt håll att här är något på väg att hända. Och så agerar man som förälder. Om nu jag gör så, som är människa, hur mycket mer gör de till Gud det? Han står ju inte där, ja, men han använder ju faktiskt fel ord där nu.
Och så var det en minut för kort bön. Och så hade han ett uns tvivel. Ja, ska vi hjälpa han Jesus eller? Ja, får se. Nej, det bara händer. Det bara, Gud bara agerar för att han är vår pappa. Men det känns som vi inte är så heliga då. Det är ju då det blir heligt. Det är då det blir äkta. Vi är nära vår himmelske far. Och hans helighet får bara förvandla oss. Så vi lever i naturlig helighet. Inte någon egen jord. Vi ska läsa här i Lukas 15. En jättekänd text, vers 11. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Han gick då bort och slöt sig till en av inbyggarna där och skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt av de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom, fortfarande förkrossad naturligtvis, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig. Och aldrig överträtt ditt bud. Jag har varit en så duktig kristen. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad. Men är återfunnen. Jag tycker detta är en sån fantastisk målande bild av hur Gud är. Alltså, han kunde ju varit jättearg på sin son. Jaha, nu kommer den slarven där borta och tror att han ska bara kunna. Han får då minst be om förlåtelse. Nej, inget sånt. Han bara såg sin son som han trodde kanske, han visste inte ens om han levde. Och han bara släpper allt han har och springer emot honom och flyger honom om halsen. Sonen hinner inte ens visa om han var ångerfull eller arrogant. Det bara slog till någonting i hans hjärta, i pappahjärtat, så han agerade på det sättet. Jag tycker det är en sån otroligt bra bild av hur Gud ser på oss. Oss som är här. Och sen också den här andra sonen som man då liksom, ja men fattar han inte, alltså han ägde ju allt. Alltså du och jag är precis likadana. Alltså i perioder där det går bra. Alltså jag är en sån superkristen, va? Och alltså jag har allt, jag läser Bibeln, jag ber en timme om dagen, jag är tionde, jag är med i en församling, jag låter döpa. Alltså jag är bara så bra kristen. Och där kommer den slarven och bara ramlar in här i kyrkan och får sitta längst fram. Ja, ingen ordning alls. Jag känner mig missutnyttjad där. Jag är ju faktiskt gett mycket pengar. Jag är orsak när församlingen ens finns. Mm. Skenheligt kallas det. Men så vanligt det är. För man tror att på grund av hur duktig jag är så välsignar Gud mig. Och den här stackars duktige brodern då, han hade inte fattat någonting. Som pappan säger till honom, men allt mitt är ju ditt. Du får äta hur mycket lamm du vill. Du har många fester. Allt mitt är ditt. Du är alltid hos mig. Så är våran Gud. Han är våran far. Fader i himlen, jag bara tackar dig. Och jag ber Herre Jesus Kristus att detta ska bli så rotat i våra hjärtan, Herre. Att i nödens stund, när det stormar och blåser, när det är mörkt, där vi kanske bara är under sån anfäktelse av mörkrets makter, där det är så höga vågor, där det är bara kolsvart, man bara kanske, man ser ingen utväg. Man både gråter och man önskar att livet vore slut till och med. Herre, hjälp oss att då bara lova och prisa dig för att du har en väg ut. För att du är samma Gud som du alltid har varit och alltid kommer att vara. Och du kommer aldrig någonsin svika den som tar sin tillflykt till dig. Herre, hjälp oss att tron bevaras och att inte otron tar över i de situationerna. Hjälp oss, Herre, att vi är så rotade i dig. Att vi är så rotade i dina löften, i ditt ord. Att vi har sån nära gemenskap och känner dig så väl. Så att när de stunderna kommer, för de kommer. De kommer. Att vi då kan bara säga nej. Prisa dig, Herre, för vad detta än är så har du en väg ut ur det här. Även om det är kolsvart nu och jag inte kan ta mig framåt så står jag still och går i alla fall inte bakåt. Himmelske Fader, jag ber om det. Jag ber om det. Jag ber för oss som är här inne. Jag ber, Herre Jesus, att du ska röra vid våra hjärtan just nu. För du varnar här och säger, ska väl människosonen finna en sådan tro på jorden när han kommer tillbaka? Så det är en varning att det här kommer att vara under attack i den tiden vi lever i. Så därför ber jag dig, Herre, om en mycket, mycket djupare förtröstan på dig. En mycket djupare förståelse för ditt ord. Där vi lär känna dig, där vi hör herdens röst. När världen och omständigheter och djävulen står och basunerar ut sina eländes predikningar så hör vi, nej, det här är inte herdens röst. Jag behöver inte bry mig om detta. Jag kan fröjda mig och vara glad. Jag kan prisa dig för att du är med mig vad som än händer och du kommer att leda mig över till andra sidan. Du kommer att leda mig ut ur detta mörkret, var det än är. I Jesu namn prisar dig. Är du sjuk så kom hit fram. Ska jag be för dig. Sitt inte kvar. Kom hit fram. Jesus, prisa dig.